the Lord.
Good to see my friend Bjorn from Stockholm with us today.
Trevligt att se min gode vän Björn från Stockholm.
All the way from Stockholm.
Han har kommit hela vägen från Stockholm.
Him and his wife have opened their home to me, and I stay with them when I'm in Stockholm.
Han och hans fru har öppnat sitt hem och jag bor hos dem när jag är på besök i Stockholm.
We appreciate them so much.
Och vi tycker väldigt bra om dem.
We're preaching on the subject, the things that blind us.
Vi har undervisat om ämnet saker som förblindar oss.
Jesus told the church of Laodicea, you are blind.
Jesus sa till Laodicea-församlingen, ni är blinda.
And he counseled them to buy gold tried in the fire.
Och han gav dem rådet att de skulle köpa guld som hade prövats i elden.
And he counseled them to put on the robe of righteousness.
Att de skulle ta på sig en rättfärdighetens klädnad.
And to anoint their eyes with eye salve that they might see.
Och smörja sina ögon med ögonsalva så att de skulle kunna se.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig idag.
Lord, thank you for those people that are here.
Tack för de människor som har kommit hit idag.
May your word go forth into our hearts today.
Må ditt ord gå ut och komma in i vårt hjärta idag.
And bring forth that which pleases you, Father.
Och frambringa det som behagar dig, Fader.
We pray in the name of Jesus.
Vi ber i Jesu namn.
Amen.
Amen.
If you're writing down the titles.
Om du skriver ner rubrikerna eller ämnena.
This is a big title on this one today.
Så är huvudrubriken idag.
Now this is the fourth message.
Det här är det fjärde budskapet.
In the series Anoint Your Eyes with Eye Salve.
I en serie som heter Smörj dina ögon med ögonsalva.
And this is the title of the message, but I'm sure it won't be on the tape, that's it.
Det här är titeln på mitt budskap, även om det kanske inte kommer stå så på banden, kassetterna som görs sen.
Seven problems bigger than God.
Sju problem som är större än Gud.
Troubles bigger than God.
Svårigheter större än Gud.
Maybe we should have said giant troubles bigger than God.
Jättestora svårigheter större än Gud.
And great walled difficulties.
Och stora great walls of difficulties.
The great wall cities.
Det är stora murar av svårigheter.
All right, that's the title of this message.
Det är rubriken på det här budskapet.
Maybe you've guessed already.
Du kanske redan gissat.
Pardon me. We're going to be talking about the children of Israel.
Du kanske redan gissat att vi kommer att tala om Israels barn.
God had brought the children of Israel out of the land of Egypt.
Gud hade fört ut Israels barn ur Egypten.
And he has brought them through the wilderness.
Lett dem genom öknen.
To the place of entering the land of Canaan.
Till den plats där de skulle gå in i Kanaans land.
And they are told to send out 12 spies into the land.
Där får de befallningen att skicka ut 12 spejare i löfteslandet.
And these 12 spies look into the land of Canaan for 40 days.
Och de här 12 spejarna de forskade i landet i 40 dagar.
And then these 12 spies return unto Moses on the other side of Jordan.
Sen återvänder de till Mose på andra sidan Jordan.
And they begin to ask the spies what they found in the country of Canaan.
Och de frågade spejarna vad de hade sett i landet Kanaan.
They began to complain about what they'd seen over there.
Och då började de beklaga sig över vad de hade sett.
They said, "Yes, it is a land flowing with milk and honey."
Jo, sa de, det är visserligen ett land som flödar av mjölk och honung.
But it's a land that we cannot possess.
Men det är ett land som vi inte kan inta.
There were 10 spies that brought an evil report.
10 av de 12 spejarna kom med ett dålig rapport.
There were 2 spies, Joshua and Caleb, that brought a good report.
2, Josua och Caleb, de kom med goda nyheter.
Now Joshua and Caleb had a report that they were able to possess the land.
Och de hade budskapet att det var möjligt att inta landet.
I went back and read the instructions in this particular passage.
Jag läste igenom de instruktioner man kan hitta i det här på det här bibelstället.
Moses instructed them to go and spy out the land.
Mose gav dem instruktioner att de skulle utforska landet.
To see the land that God had promised them.
Att se hur det landet såg ut som Gud hade lovat dem.
And to see the inhabitants of the land.
Och att se hur invånarna såg ut där.
Now they were never told to make a decision as to whether they could enter the land.
Men de hade aldrig fått instruktion att fatta något beslut om huruvida det var möjligt att inta landet eller inte.
God didn't tell them come back and let the people know whether we can possess the land or not.
Gud hade aldrig sagt till dem att de skulle komma tillbaka och säga till folket om det var möjligt eller inte.
God had told them that he would bring them into the land.
För Gud hade sagt att han skulle föra dem in i landet.
It didn't make any difference what the inhabitants of the land were like. God was going to bring them in.
För det hade ingen betydelse hur invånarna var eller såg ut. Gud hade ändå tänkt föra dem in i landet.
In Deuteronomy chapter 6,
i femte Moseboks sjätte kapitel,
God told Moses told the children of Israel.
Så sa Mose till Israels barn.
He said, God brought us out of Egypt to bring us into this land.
Gud förde oss ut ur Egypten för att föra oss in i det här landet.
Now, this speech is 40 years later.
Det här talet höll Mose alltså 40 år efter uppbrottet från Egypten.
That's Deuteronomy 6 and 23, I believe.
Det är femte Mosebok 6 och 23.
But it was 40 years later than what we're seeing here.
Men det här det är alltså bibelstället handlar om 40 år senare än det vi ser här.
But that was God's purpose all along.
Men det var Guds plan hela tiden.
When he brought them out of Egypt, he was bringing them to the land of promise.
När han förde dem ut ur Egypten så var det för att föra dem in i löfteslandet.
The land that he had swore unto Abraham and Isaac and Jacob.
Det land som han hade svurit ge han hade svurit till Isak, Abraham, Isak och Jakob.
A land that he had promised to bring his people into.
Ett land som han hade lovat föra sitt folk in i.
And now we find them doubting that God is able.
Och här finner vi nu folket som tvivlar på att Gud kan göra det.
They come back and they say there are seven nations over there stronger than we are.
Han kommer spänna tillbaka och förklara att i det landet finns det sju folkslag som är större än oss.
There are giants in the land.
Det finns jättar i landet.
There are great walled cities in the land.
Det finns stora muromgärda befästa städer.
Now what were they really saying?
Vad var det de egentligen sa?
There are seven nations over there bigger than God.
Oh, där finns sju folk som är större än Gud.
That's what they were saying.
Det var
there
vad
are
de egentligen
seven
sa.
Nations over there stronger than God.
Det är sju nationer där som är större än Gud.
There are giants over there stronger than God.
Det finns jättar där som är större än Gud.
There are great walled cities over there that are stronger than God.
Det finns stora befästa muromgärdade städer som är större än Gud.
Now that's what they meant.
Det var det de menade.
Now they talked about how powerful these people were in the land.
Och de talade om hur mäktiga folken var som bodde i landet.
And in fact they said all of the inhabitants of the land are strong people.
Faktum är att de sa att alla invånarna i landet är starka människor.
I'm going to share something with you that I want you to never forget.
Jag ska dela någonting med er som jag vill att ni aldrig ska glömma.
Every opportunity for faith is also an opportunity for unbelief.
Varje tillfälle att tro är också samtidigt ett tillfälle till otro.
Many of God's people want more faith in God.
Många av Guds barn önskar sig mer tro i Herren.
But I want you to understand an opportunity for faith is also an opportunity for unbelief.
Men jag vill att du ska förstå, ett tillfälle till tro är också ett tillfälle till otro.
I'll explain that in just a minute.
Och jag ska strax förklara det.
In the book of one of the books of Peter, Peter tells us to not be too concerned about the fiery trial which is to try us.
En av Petrus breven skriver aposteln att vi inte ska bekymra oss allt för mycket över de prövningar som vi måste genomgå.
Peter called it the trying of our faith.
Petrus kallade det för trosprövning, att det var vår tro som prövas.
Now, the unbelief is when you know God has spoken and you don't believe that he's able to do it.
Otro, det är när man vet att Gud har talat men inte tror att han klarar av det.
Many of God's people confuse doubt with unbelief.
Många av Guds barn missuppfattar och blandar ihop tvivel och otro.
Doubt is when you don't know whether God has spoken or not.
Tvivel, det är när vi inte vet om det är Gud som har talat eller inte.
Doubt is when you don't really know God's will.
Tvivel, det är när vi inte verkligen är säkra på vad som är Guds vilja.
You're not really sure that God is involved in the situation.
Du är inte riktigt säker på att Gud har kommit in i situationen och är med.
And although doubt is something we don't want to have in our life.
Och fastän det är så att tvivel, det är ju någonting som vi inte vill ha i våra liv.
It's not the problem that God has with unbelief.
Så är det inte ett problem inför Gud på samma sätt som otro.
Unbelief God classifies as a sin.
För otro klassar Gud som synd.
It is when we know God has spoken.
Det är när vi vet att Gud har talat.
We know the will of God.
Vi känner Guds vilja.
And yet we do not believe that God is able to do what he's promised.
Men tror ändå inte att Gud har förmåga och möjlighet att utföra det han har lovat.
These people knew that God had spoken.
De här människorna, Israels barn, de visste att Gud hade talat.
They knew the will of God was to possess the land.
De visste att Guds vilja för dem var att de skulle gå in och inta landet.
And yet they did not believe that God was able to bring them there.
Ändå trodde de inte att Gud kunde föra in dem.
The spies returned and said, "Oh, yes, it's a land of milk and honey."
Jo då, sa spejarna, de återvände. Det är ett land som flödar av mjölk och honung.
But the people are strong over there and they're living in walled cities.
Men folket där, invånarna, de är starka och de bor i befästa städer.
There's 7 nations stronger than we are.
7 nationer som är starkare än oss.
Not just one nation, 7 nations.
Inte bara en nation, det är 7 stycken.
And the sons of Anak dwell over there.
Anaks söner bor där.
The giants of the land.
Jättarna i landet.
And then they said all of the inhabitants of the land are of great stature.
Och alla invånarna, alla inbyggarna i landet är ståtliga.
And they said the giants are so big we look like grasshoppers compared to them.
Ja, de här jättarna, de är så stora så vi är som gräshoppor jämfört med dem.
You ever notice how fear can make something bigger?
Har du varit med om detta, hur fruktan får saker att växa och bli större än de är?
Fear can really make us exaggerate on things.
Fruktan kan verkligen få oss att överdriva saker.
They said we were just like grasshoppers to those giants.
De sa vi är precis som gräshoppor i förhållande till de här jättarna.
Compared to the size.
Om man jämför deras storlek med vår storlek.
Well, now you know that was a lie.
Men du vet att det var lögn.
The giants weren't that big.
Så stora var inte jättarna.
They were just bigger than they were.
De var bara större än Israels barn.
Joshua and Caleb said, "Let's go up at once and possess the land."
Men Caleb han sa, "Låt oss omedelbart gå upp och inta landet."
For we are well able to overcome.
För vi är skickliga, vi kan klara av det här.
If the Lord delights in us, he will bring us into that land.
Om Gud har behag till oss så kan han föra oss in i landet.
Do not rebel against the Lord.
Gör inte uppror mot Herren.
Do not fear the people over there.
Frukta inte människorna i landet.
Let's enter in and possess the land.
Låt oss inta landet.
But the people turned and wanted to stone Joshua and Caleb.
Men folket vände sig mot dem och ville stena Josua och Caleb.
God had to intervene supernaturally.
Och Gud måste ingripa på ett övernaturligt sätt.
To save the life of Joshua and Caleb.
För att rädda Josuas och Kalebs liv.
The scripture says that God was displeased with them.
Och det står att Gud hade blivit missnöjd med Israels barn.
And he told them that no one over the age of 20 years old would ever enter the promised land.
Och Gud uttalade att ingen över 20 års ålder skulle någonsin sätta sin fot i löfteslandet.
In Hebrews the third chapter.
Och i Hebreerbrevets tredje kapitel.
Paul says that it was because of unbelief.
Säger Paulus att det var på grund av otro.
They could not possess the land because of unbelief.
De kunde inte inta landet på grund av otro.
And unbelief is a sin before God.
Otro är en synd inför Gud.
Unbelief comes from looking at troubles, problems and difficulties.
Otro kommer ur att se på svårigheter, problem och svårigheter.
It is when we begin to measure ourselves against our problems.
Det är när vi börjar jämföra oss själva med våra problem.
Unbelief will blind us.
Då förblindas vi av otro.
We allow the circumstances of life to blind us to the greatness of God.
Vi låter livets omständigheter förblinda oss inför Guds verklighet.
Now this is one of the ways that God's people become blind to God.
Detta är ett av de sätt på vilket Guds barn förblindas så att de inte längre ser Gud.
They allow troubles and problems and adverse circumstances to bring them into fear.
De tillåter svårigheter, problem och fientliga omständigheter att driva in dem i fruktan.
And they cannot see God in their circumstances.
Och de kan inte se Gud i sina omständigheter.
I want to clarify something I said the other night.
Jag vill förklara någonting och tydliggöra någonting som jag sa här om kvällen.
I want you to understand that nothing can come against a Christian unless God allows it.
Jag vill att du ska förstå att ingenting kan komma emot en kristen om inte Gud tillåter det.
Nothing can touch you unless God allows it to happen.
Ingenting kan röra dig om inte Gud tillåter det.
Now that doesn't necessarily mean that God sent it to you.
Det innebär inte nödvändigtvis att det är Gud som har sänt det.
I want you to get the balance in these two things today.
Att jag vill att du ska se balansera på de här omständigheterna.
When cancer comes to a person,
om en människa får cancer,
then God did not put the cancer on the person.
Så innebär det inte att det är Gud som har lagt den cancern på personen.
The devil brings things. I understand that.
Utan jag tror att som jag förstår det så är det djävulen som kommer med såna saker.
But yet God had to allow it.
Men Gud måste tillåta det.
And we have to see those two things.
Och vi måste se de här två olika sidorna.
One of the things that people have forgotten about that teach faith.
En av de saker som människor som undervisar om tro har glömt
is the doctrine of death.
Det är läran om döden.
Every single one of us here in this place are going to die.
Var och en av oss som sitter här idag ska
and
dö.
One way or another we're going to die.
På ett eller annat sätt så kommer vi att dö.
Whether we like it or not.
Antingen vi tycker om det eller inte.
Every day when I look in the mirror.
Varje dag när jag ser mig själv i spegeln.
I can see I'm getting a little bit older.
Så kan jag se att jag håller på att bli lite äldre.
A little bit better looking.
Ser lite bättre ut.
Amen. That was a joke.
Det var ett skämt.
But I understand that I'm not going to be here forever.
Men jag förstår det att jag kommer inte finnas kvar här för evigt.
In this body.
I den här kroppen.
And I thank God for that.
Och det tackar jag Gud för.
I praise the Lord for that.
Jag prisar Herren för det.
Now, how do we handle these situations?
Hur handskas vi då med detta?
You see, for years the church has been in a type of fatalism.
Församlingen har under årtal levt i en slags fatalism, ödestro.
Many people are taught from the time that they're children.
Många har fått lära sig från barndomen.
That if something comes to our life,
att om någonting dyker upp i våra liv,
it's automatically the hand of God,
så är det automatiskt Guds hand.
And we should just accept it without question.
Och att vi skulle acceptera det utan att ställa frågor.
But that's not true.
Men så det är inte sant.
That's fatalism.
Det är fatalism.
That is extreme fatalism.
Det är extrem fatalism.
The apostle Paul didn't receive it that way, did he?
Aposteln Paulus tog inte emot saker på det sättet.
Whenever God allowed something to come against his life,
så snart Gud tillät någonting komma emot Paulus liv,
he sought God till he got an answer about it.
Så sökte han Gud tills han fick svar.
How many of you know that?
Hur många känner till det? Det står i Bibeln.
Paul sought God until he got an answer about it.
Paul sökte Gud tills han fick svar.
And God said, Paul, it's there for a reason.
Och Gud svarade Paulus och förklarar det som hände. Det hände av vissa skäl.
When you're weak, then I'm strong.
Som i Korintherbrevet är att när du är svag så är jag stark.
And Paul said, I will therefore glory in my infirmity.
Och därför sa Paulus så glädje och förhärliga Gud i min svaghet.
Now when you've got an answer from God like that, then you can accept it.
När man får ett sånt svar från Gud, då är det möjligt att acceptera det.
But don't accept anything until you have an answer from God.
Men acceptera inte vad som helst innan du har fått ett svar från Gud.
Now, the faith people on the other hand,
trosfolket å andra sidan,
they lean too far the other direction.
De har gått för långt åt andra hållet.
One group leans toward extreme fatalism.
Den ena gruppen då är ute i extrem fatalism.
And the other group believes that the answer to everything is faith.
Och den andra gruppen tror att svaret på allting det är tro.
And they can never see God in the problems in their life.
Och de kan aldrig se Gud i problemen i sina liv.
The problems that God uses to grind us and make us more acceptable.
De problem som Gud använder för att slipa oss och göra oss mer välbehagliga inför honom.
Halleluja.
Halleluja.
Did you know when the temple was built that God required that there couldn't be the sound of a hammer at the temple site?
Vet du det, att när templet byggdes upp så tillät inte Gud att man skulle få höra ljudet av hammarslag på byggnadsplatsen.
And when those blocks came together for the temple,
och när man sammanfogade stenblocken som man byggde templet av,
they either had to fit or be rejected.
Så var det så att antingen så passade de och då användes de, passade de inte så förkastade man dem.
God works on us right here.
Gud arbetar med oss här och nu.
And he chips away all the edges.
Man knackar bort. Hacka bort alla ojämnheter.
And when the temple comes together one of these days,
och när templet en dag är färdigbyggt,
we're all going to fit.
Så kommer vi alla att passa in.
Amen. There's Amen. Not going to be any hammer when we come together.
När vi kommer tillsammans, vi kommer inte höra hammarslagen.
Now that's not even in my notes.
Det här var en avvikelse, det hör jag inte med i mina anteckningar här.
That was free.
Det var fritt.
God was angry with the children of Israel.
Gud var arg på Israels barn.
They had seen his glory.
De hade sett hans härlighet.
These people had seen the actual glowing Shekinah glory of God.
De här människorna hade faktiskt sett Guds härlighet komma ner.
They had seen God's miracles.
De hade sett Guds mirakler.
They seen God visit 10 plagues on Egypt.
De hade sett Gud slå Egypten med plågor.
They had seen God open up the Red Sea and then swallow up the Egyptians with the same sea.
De hade sett Gud dela på Röda havet och de hade sett Gud låta vågorna slå igen över faraos här.
And yet they did not believe that God was able to bring them into that land.
Och ändå trodde de inte att Gud kunde föra in dem i landet.
They believed what they could see.
De trodde på vad de kunde se.
Compared to themselves, not God.
Och de jämförde omständigheterna med sig själva, inte med Gud.
They were totally unspiritual.
De var totalt oandliga.
They believed what their mind told them.
De trodde på vad deras sinne sa till dem.
They left God out of the situation.
De utelämnade Gud ur sina omständigheter, ur situationen de befann sig i.
They measured their ability to possess the land.
De mätte sin förmåga att inta landet.
solely on their own strength.
Helt utifrån sin egen kraft.
If I looked at my problems in life in my ability, I would always be full of unbelief.
Om jag skulle mäta min förmåga i livet utifrån min egen förmåga, omständigheter och så vidare, skulle jag alltid ha problem.
You see, when you start measuring your problems and your troubles in life against your ability to handle it.
När du börjar mäta dina problem utifrån och jämföra med din egen förmåga.
Unbelief is going to blind you to what God can do in your life.
Då kommer otroningen och otron förblinda dig för vad Gud kan göra.
There's a story in the Bible about a prophet by the name of Elijah.
Det finns en berättelse i Bibeln om en profet som heter Elia.
And one day God spoke to Elijah.
En dag talade Gud till honom.
And said, I want you to go and anoint a young man by the name of Elisha to take your place.
Jag vill att du ska gå och smörja en ung man som heter Elisa, för han ska efterträda dig.
And so the prophet of God found this young man plowing in a field.
Och Elia, han hittade Elisa där han gick och plöjde på åken.
And he walked by him and just let his mantle touch him.
Och Elia vandrade förbi honom och lät bara manteln vidröra Elisa.
And Elisha said, wait just a minute.
Ett ögonblick, sa Elisa.
Now notice, he didn't go up to Elisha.
Lägg märke till att han gick inte fram till Elia.
And say, I'm going to sing three choruses of Just As I Am and you can come.
Han sa inte så här, att nu ska jag sjunga tre körer för dig och du får en inbjudan att du kan komma precis som du är.
Or do you really want to serve God?
Eller han ställer inte heller frågan, vill du verkligen tjäna Gud?
Or if you want to serve God, God's going to make a prophet out of you.
Och han frågar inte heller, om du vill tjäna Gud så ska Gud göra en stor profet av dig.
He just passed by him and touched him.
Så gjorde inte Elia, utan han bara gick förbi honom och så rörde han vid honom.
Hallelujah. Has God ever come by you and just touched you?
Har Gud någon gång kommit till dig och bara rört vid dig?
I'm telling you what, you'll never be the same again.
När det sker så kommer du aldrig att vara densamma igen.
Nobody will have to give an altar call.
Det är ingen som behöver kalla fram till förbön när det sker.
Nobody's gonna have to explain things to you.
Ingen som behöver förklara någonting för dig.
When God touches you, everything changes.
När Gud rör dig, då förvandlas allting.
Elisha killed his oxen.
Elisa slaktade sina oxar.
Burned his plow.
Brände plogen.
There was no going back.
Han hade ingen möjlighet att återvända till detta.
He was burning his bridges.
Han brände sina broar.
And he arose and followed Elijah.
Och han följde Elia.
The last scripture of that chapter says.
Sista versen i det kapitlet.
This is 1 Kings 19 in the last verse.
Det är första konungaboken 19 och den sista versen.
It says that he arose and ministered unto Elijah.
Står det att Elisa reste sig och betjänade Elia.
Here's a man that had a thriving business going.
Här har vi alltså en man som var fullt sysselsatt med en affärsverksamhet, kan man säga.
He owned an ox and a plow.
Han ägde en ox och han ägde en plog.
And that was a sign of a prosperous businessman back then.
Ja, det är ett tecken på att det var en framgångsrik affärsman.
And he forsakes everything.
Men han ger upp allt.
Mother and father, family.
Mor, far, familj.
He leaves behind his business.
Lämnar sin verksamhet.
He kills the oxen, burns the plow.
Slaktar oxarna, bränner plogen.
And he willingly makes himself a servant.
Och med glad vilja så gör han sig själv till en tjänare.
To follow this man of God, he becomes his servant.
För att följa denne gudsman så tar han på sig tjänarens roll.
And for about the space of 7 years, he was the servant of the man of God.
Och sen är han under 7 års tid en tjänare åt gudsmannen.
Whenever you feel the touch of God on your life,
om så snart du upplever Guds vidrörande i ditt liv,
you can be sure of one thing,
så kan du vara säker på en sak.
That God wants you to be his servant, son.
Det är att Gud vill att du på något sätt ska vara hans tjänare.
He wants to use you somehow.
Han vill använda dig på något sätt.
Elisha ministered to Elijah.
Elisa betjänade Elia.
And the next time we find these two people together,
Och läser vi vidare så kan vi studera de här två männen tillsammans.
It's in 2 Kings chapter 2.
Vi kan läsa om i andra konungaboken kapitel 2.
At a place called Gilgal.
På en plats som heter Gilgal.
And the prophet Elijah is just about to be taken up into heaven.
Det här är det tillfälle när profeten Elia just ska lämna jorden och tas upp till himlen.
And the young man Elisha is just about to become the prophet.
Och Elisa står i tur att efterträda Elia som profet.
And Elijah says to him, stay at Gilgal. The Lord has called me to go to Bethel.
Och säger Elia till Elisa, stanna här i Gilgal för Herren har kallat mig att gå vidare till
Bethel.
Till Bethel.
And the young man said, as the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave you.
Men Elisa sa, så sant Herren lever och så sant jag lever så kommer jag inte att lämna dig.
Now, I'm going to tell you something about developing spiritual sight.
Spiritual
sight. About anointing your
sight.
Eyes.
Okay. Yes. Jag ska berätta någonting om det här med att utveckla andlig syn.
How many of you have ever read this scripture?
Hur många här har läst den här berättelsen, den här bibelstället om Elia och Elisa?
Why do you think that the prophet told him to stay where he was?
Varför tror du att profeten sa till Elisa att han skulle stanna där han var?
It looks like the prophet would have wanted him to follow.
För att egentligen verkar det ju som om profeten ville att Elisa skulle följa honom.
I'm going to tell you something I don't want you to ever forget.
Jag ska säga en sak här som jag vill att du inte glömmer.
That when God is bringing you into a place of spirituality.
När Herren för dig in i en ställning av andlighet.
That you are going to be tested.
Så kommer du också att prövas.
And you are going to have excuses not to go on.
Och du kommer att finna att det finns ursäkter för dig där för att inte gå vidare.
God is going to allow things to give you excuses and reasons not to go on.
Herren kommer att ge dig möjligheter, tillåta det bli på det sätt att du får kan finna att det kommer att finnas skäl och ursäkter för att inte gå vidare.
And God is going to allow this for a purpose.
Och Gud kommer att låta det bli så därför att han har ett syfte i det hela.
He is going to find out if it's in your heart to go all the way with God.
Han vill pröva om det verkligen finns i ditt hjärta den här viljan att gå vidare med Gud.
He is going to find out whether you really want to go all the way with him or not.
Han vill finna ut om du verkligen vill gå hela vägen med Gud.
Remember that. Don't ever forget it.
Glöm inte detta.
When you are drawing close to God,
när du nalkas Gud,
there will always be circumstances that come up.
Så kommer det alltid att dyka upp omständigheter.
To keep you from going all the way with God.
Som kan hindra dig från att gå hela vägen med Gud.
Remember how the woman with the issue of blood came to Jesus?
Kom ihåg kvinnan med blodsjukdomen kom till Jesus.
And just before she got to Jesus, there was a big crowd around Jesus.
Och innan hon kom fram till Jesus så var det en stor folkmassa som fanns runt omkring Jesus.
The Bible called it a throng of people.
Ja, Bibeln talar om en stor folkmassa, tätt sammanpackad.
In my mind, a throng is an excited crowd.
Och i min föreställningsvärld så är det en åskådarmassa som är i rörelse och är ivriga.
Pushing and shoving and trying to get up front.
De tränger sig fram och de knuffas och de försöker komma så nära som möjligt.
Kind of like women at a sail.
Det är ungefär som kvinnor på rea.
Hello. But there was a crowd of people around Jesus.
En stor folksamling omkring Jesus.
But she did not let that keep her from getting to him.
Hon lät inte det hindra sig från att komma fram till Jesus.
The Bible says she touched the hem of his garment.
Men det står klart och tydligt att hon kom ända fram och hon rörde vid mantelfliken.
I'm going to tell you what she did.
Jag ska säga det vad hon gjorde.
She got on her hands and knees.
Hon gick ner på sina knän och händer.
And she crawled between their legs.
Hon kröp mellan benen på människorna.
Until she saw that robe.
Tills hon fick syn på den där manteln.
And she reached out and touched that robe.
Hon nådde fram till den, sträckte ut sig och rörde vid den.
For she said in her heart,
för hon sa i sitt hjärta,
If I can just touch the hem of his garment.
Om jag bara kan röra vid mantelfliken.
That'll be enough.
Så räcker det.
And it was enough.
Och det var nog. Det räckte.
God reached through that garment and healed her.
Gud sträckte sig genom den manteln och helade henne.
There's a woman that wouldn't give up.
Det var en kvinna som inte gav upp.
And this is the same thing we find with this young man right here.
Och det är samma sak vi finner här hos Elisa.
He won't give up.
Han ger sig inte.
The prophet says, "Stay at Bethel. I've got to go to Jericho."
Och profeten, han säger, när de kommer till Betel, så säger han samma sak: stanna här i Betel, för jag ska gå till Jeriko.
And he says, "If the Lord lives and thy soul lives, I will not leave you."
Så sant Herren lever, så sant jag lever, säger Elisa, så ska jag inte lämna dig.
And this went on all the way.
Och det här upprepades gång på gång.
Until they finally got in the wilderness.
Tills de slutligen kom till öknen.
And as they were walking along,
och där de vandrade fram,
the prophet of God said to the young man.
Så sa Guds profeten till den unge mannen.
He said, "What is it that you want?"
Vad är det du vill?
And the young man said, "Well, I want a double portion."
Ja, sa den unge mannen. Jag vill ha en dubbel arvslott, en dubbel portion.
I've been in a lot of church services.
Jag har varit på många gudstjänster.
Where they preached about double portions.
Där de har predikat över den här dubbla arvslotten, dubbla
and,
portionen.
They prayed for everybody.
Och de bad för alla.
Empty hands got laid on empty heads and nothing happened.
Och jag har sett tomma händer läggas på tomma huvuden och ingenting har hänt.
You don't get a double portion that way.
Det är inte så man får en dubbel avslott.
A double portion, I have to explain that first.
Jag måste förklara detta först, det här med den dubbla lotten.
The double portion was the portion that belonged to the firstborn.
Det handlar verkligen om en avslott, för det var den dubbla, det dubbla arvet som tillhörde den förstfödde.
It was always called the portion of the firstborn.
Det kallades alltid för den förstföddes arvslott.
Praise God.
Prisad var Herren.
Did you know that Christ is the firstborn? Did you know that?
Vet du att Kristus är den förstfödde?
And we're talking about something that belongs to Christ.
Vi talar om någonting som tillhör Kristus.
And here he said I want a portion of the firstborn.
Och det Elisa säger är helt enkelt: vad jag vill ha är den förstföddes arvslott.
And Elijah said, "You've asked a hard thing."
Och Elia säger: det är något svårt du begär.
But if you see me when I go up.
Men om du ser mig när jag far hädan,
then God is going to give it to you.
Då ska Gud ge dig det.
You see, the double portion doesn't come by somebody laying your hand on your head.
Det är en dubbla avslåten. Den kommer inte till dig genom att någon lägger händerna på ditt huvud.
The double portion comes by having your eyes open to spiritual things.
Den kommer genom att du har dina ögon öppna och ser andliga ting.
In Ephesians chapter 4.
I Efesierbrevets fjärde kapitel.
Paul said that God had called the church to maturity.
Säger Paulus att Gud kallar församlingen till andlig mognad.
He has called you and I to a spiritual maturity.
Han har kallat oss till en andlig mognad.
And then he told us what that maturity was.
Och sen säger han, förklarar vad den andliga mognaden innebär.
He said even to the fullness of the stature of the Lord Jesus Christ.
Att växa upp till Kristi fullhet.
God has designed for you and I.
Gud, han har beslutat och bestämt för dig och mig.
To come up to.
Att växa upp till.
What Jesus came down to.
Det Jesus kom ner till.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
But you'll never have it until you develop spiritual sight.
Men du kommer aldrig att erhålla det förrän du har utvecklat.
Until,
fått en andlig syn.
Until our eyes are opened.
Inte förrän våra ögon är öppna.
And we see what God is doing.
Och ser vad Gud gör.
This young man saw what God was doing.
Den här unge mannen såg vad Gud gjorde.
And the mantle of God came floating back down to him.
Och manteln, Guds mantel, den kom fladdrande ner till honom.
He walked back to the river of Jordan.
Han gick tillbaka till Jordanfloden.
And he smote the river of Jordan.
Och han slog på Jordanfloden.
With that mantle.
Med manteln.
And he said, "Where is the Lord God of Elijah?"
Och så ropade han: var finns Elias Gud?
And then he found out.
Och sen såg han vad Elias gjorde för
oss.
Fortfarande
God.
I himmelen, prisad vare Herren.
And still doing things on the earth.
Fortfarande gör han saker på jorden.
The river parted this way and that way.
Floden delades åt två olika håll.
The sons of the prophet saw him coming.
Profetsönerna såg honom komma.
And they said, here comes Elisha in the spirit of Elijah.
Och de sa, här kommer Elisa och han har Elias ande.
Children, we need to learn what it means to have our eyes open.
Vi måste lära oss vad det innebär att ha våra ögon öppna.
We are living in the time of Laodicea.
Vi lever i Laodiceas tidsålder.
The testimony of Laodicea fits the church like a glove today.
Laodiceas vittnesbörd passar vår tids församling som handen i en handske.
But I'm going to tell you something else.
Men jag ska säga det ytterligare något.
God's promise to the overcomers in Laodicea.
Guds löfte till övervinnarna i Laodicea.
It's one of the greatest promises in the word of God.
Ett av de mest fantastiska löftena i Guds ord.
He told them, if you overcome,
han sa, om ni övervinner,
you can sit down with me in my throne.
Så kan ni få sitta ner tillsammans med mig på min tron.
As I overcame and am sitting down with my father in his throne.
Precis som jag har segrat, vunnit seger och sitter med min fader på hans tron.
What a tremendous promise in the word of God.
Vilket fantastiskt löfte i Guds ord.
Elisha forsook home.
Elisa övergav sitt hem.
He burned his plow, killed his oxen.
Brände sin plog, slaktade sina oxar.
And followed Elijah.
Och följde Elia.
He denied himself.
Han förnekade sig själv.
He took up his cross.
Han tog på sig sitt kors.
And he followed Elijah.
Och följde Elia.
Elijah's name means God is God.
Elias namn, det betyder Gud är Gud.
If we're going to have spiritual sight,
om vi ska ha andlig syn,
we're going to have to deny ourselves and take up our cross and follow the Lord.
Så måste vi förneka oss själva, ta på oss vårt kors och följa Gud.
I want us to see one more thing today before we close.
Jag vill att vi ska se en sak till idag innan vi stänger, innan vi slutar.
What, I want to ask you this question. What do you see right now?
Jag skulle vilja fråga så här. Vad ser du just nu?
I don't mean in this building.
Jag menar inte nu här inne i rummet.
How is your spiritual sight?
Hur är din andliga syn?
Can you see God in the things of today?
Kan du se Gud i dagens situation?
Martha said, Lord, if you'd only been here.
Martha sa, Herre, om du bara hade varit här.
She could see God yesterday.
Hon kunde se Gud igår.
And then she said, Lord, I know he will live in the resurrection.
Och sen sa hon, Herre, jag vet att min bror kommer att uppstå på den yttersta dagen.
She could see God tomorrow.
Hon kunde se Gud imorgon i framtiden.
She could see the great I was.
Hon kunde se den stora jag var.
And the great I will be.
Och hon kunde se den stora jag kommer att vara.
But God is the great I am.
Men Gud är den stora jag är.
Right now, present tense here.
Just nu, här.
One of the greatest things about walking with God.
En av de största och underbara sakerna med att vandra med Gud.
Is knowing he's right there, right now.
Det är att man vet att han är just här, just nu.
And seeing him in your circumstances.
Och att man kan få se honom mitt i sina omständigheter.
Not just the good circumstances.
Och då inte bara de goda och trevliga omständigheterna.
As I said the other day, let me say it one more time.
Det var som jag sa häromdagen, jag ska upprepa det nu.
If somebody gives us a brand new Volvo,
om någon ger oss en splitter ny Volvo.
Oh, we would testify all over this country.
Och då skulle vi gå runt och ge vittnesbördet över hela landet.
Oh, praise God. God gave me a brand new Volvo.
Prisad var Herren. Gud har gett mig en splitter ny Volvo.
There wouldn't be any doubt in our mind that God gave it to us.
Vi skulle inte ha minsta tvivel på att det var Gud som hade gett oss den här bilen.
And we would testify and praise the Lord.
Och vi skulle vittna om det och vi skulle prisa Herren.
But if a problem comes in our life tomorrow,
men om ett problem dyker upp i våra liv imorgon,
I can almost guarantee you we're not going to see God in that problem.
Så garanterar jag nästan att vi inte kommer att se Gud i det problemet.
Job did.
Job gjorde det.
Now I know the devil brought it, but Job saw God in it.
Jag vet att det var djävulen som kom till Job med hans problem, men Job såg Gud i det hela.
That's what I've been trying to get across to you.
Och det är detta jag försöker förklara.
The devil may bring many things to our life.
Djävulen kan komma med många olika saker i våra liv.
But we have to see God through it.
Men vi måste se igenom det och se Gud.
An elderly Christian lady prayed one time.
Det var en gång en gammal kristen kvinna som bad.
And she was asking God to supply some food for her.
Hon bad om att Gud skulle förse henne med lite mat.
She didn't have anything to eat.
Hon hade ingenting att äta.
And she was really seeking the Lord.
Hon sökte verkligen Herren.
All her windows were open around the house. It was summertime.
Det var sommar, så hon hade alla fönster öppna.
And her grandsons heard her praying.
Då hörde hennes barnbarn, en sonson, hörde henne be.
And her grandsons were very mean.
Och dessa sonsöner, de var väldigt elaka.
And they were not Christians.
Och de var inte kristna.
And they said, we're going to pull a joke on grandmother.
Så sa hon så här, nu ska vi spela farmor ett spratt.
And they went to the store and they bought a bunch of groceries.
Och de gick till affären och köpte en massa varor.
And they come back and stuck them in the window.
Så kom de tillbaka och så lyfte de in de här matvarorna genom fönstret.
And when the grandmother finished praying,
och när farmor hade slutat be,
and she looked around and there was all the groceries.
Så tittade hon upp från bönen och såg hon alla de här matvarorna.
And she said, oh, praise the Lord.
Och så sa hon, oh, prisad vare Herren.
And she was just praising God.
Och hon var prisade Gud.
And the grandsons came in.
Och så kom sonsönerna in, de sonsönerna.
And they said, grandmother, God didn't give you those groceries.
Och så
we did.
Farmor, Gud, det var inte Gud som kom med de där varorna, det var vi som gjorde det.
And you know what grandma told them?
Vet du vad farmor sa till dem?
She said, you're mistaken.
Nej, ni har fel, sa hon.
She said, God sent those groceries.
Det var Gud som skickade de varorna, sa hon.
The devil brought them.
Djävulen förde hit dem.
But God sent them.
Men det var Gud som skickade dem.
Amen. The devil may bring things to our life.
Djävulen kan komma med saker till oss.
But be well aware of one thing. God is somewhere around.
Ni ska vara väl medvetna att Gud finns någonstans i närheten.
Praise the Lord.
Vad ser du idag?
Do you see God in spite of your problems?
Ser du Gud trots dina problem?
If the children of Israel had seen God,
om Israels barn hade sett Gud.
Let's reason just a minute.
Låt oss bara fundera lite på det här.
The Bible says God brought the children of Israel out to bring them in, didn't it?
Bibeln säger tydligt att Gud förde Israels barn ut för att föra dem in.
He brought them out of Egypt to bring them into the land of promise.
Ut ur Egypten för att föra dem in i löfteslandet.
Didn't God know that there were giants in the land?
Visste inte Gud att det fanns jättar i landet?
Didn't God know there were great walled cities there?
Visste inte Gud, kände han inte till att det fanns befästa städer?
Didn't God know all the problems they were going to face when they got there?
Kände Gud inte till alla problem som de skulle möta när de kom dit?
I am fully aware that God knew what was going on.
Jag är helt övertygad om att Gud visste precis vad som höll på att hända.
God didn't make a mistake.
Gud gjorde inget misstag.
You know, if he'd made a mistake, he would have said, "Well, I'm sorry."
Om Gud hade gjort ett misstag, då skulle han ha sagt, "Ursäkta mig." Jag trodde landet var tomt.
But he didn't do that, did he?
Men han gjorde inte det, eller hur?
God knew that those people were there.
Gud visste att folket fanns där i landet.
So why did he bring the people there?
Men varför förde han då dit Israels barn?
Now it was God that brought them there, wasn't it?
Det var ju Gud som förde dit dem, eller hur?
God could have emptied the whole country out before they got there.
Gud kunde valt att tömma landet och rensa rent innan Israels barn kom dit, om han hade velat.
From the time you get saved till the time you go to heaven, God could make your life one blessing after another.
Gud kunde göra så för dig från den dagen du blev frälst till du kommer till himlen, att du skulle kunna få en enda lång räcka av välsignelse som du levde genom ditt liv.
But unfortunately, that's not the way it is.
Men olyckligtvis är det inte så.
I've known a lot of trouble in my life.
Jag har stött på många problem i mitt liv.
I don't know anybody that hasn't known a lot of trouble in their life.
Och jag känner ingen människa som inte haft en massa problem i sitt liv.
But the difference is, do your troubles defeat you?
Men skillnaden och den stora frågan är, blir du besegrad av dina problem?
When you're following God with all of your heart,
när du följer Gud av hela ditt hjärta,
and you come up to a problem and a trouble in your life,
och du kommer in i ett problem eller en svårighet,
you can be sure that God brought you there for a reason.
Då kan du vara övertygad om att det är Gud som har fört dig dit och in i det, och han har gjort det av ett bestämt skäl. Det finns en anledning.
He wants you to look to him.
Han vill att du ska vända dig till honom.
He wants you to look through the problem, through the difficulty and see him.
Han vill att du ska se igenom problemet, genom svårigheten och se honom.
That's what God wanted out of Israel.
Det var det Gud längtade efter att Israel skulle göra.
That was his desire for those people.
Det var hans önskan för de här människorna.
If they had said the Lord is able to bring us in,
om de hade sagt att Herren förmår att föra oss in i landet,
we'd have a whole different Bible here.
Så skulle vi ha en helt annorlunda bibel.
But they didn't.
Men det gjorde de inte.
One more story.
En berättelse till ska jag ta.
Or maybe it looks like two short stories.
Två korta berättelser eller faktiskt.
And we'll be finished.
Och sen ska vi avsluta.
Just bear with me.
Du kan ha lite tålamod med mig, va?
I'm trying to compress 7 messages into 5.
Jag försöker få ihop 5 eller 7 budskap till 5.
But we'll finish here in just a minute.
Men om bara någon minut till så ska vi avsluta.
And we're still talking about this man Elijah.
Elisha. Talar fortfarande om Elisa.
This young man has developed spiritual insight.
Den här mannen, han har fått uppleva att han har utvecklat andlig insikt.
And in the 6th chapter of 2 Kings.
Och i det 6:e kapitlet i andra konungaboken.
He's living at a city called Dothan.
Så lever han i en stad som heter Dothan.
And one morning he wakes up.
Så vaknar han en morgon.
And his servant is all upset.
Och hans tjänare är väldigt upprörd.
The servant has gone up to the housetop.
Därför tjänaren, han har gått upp på andra våning på hustaket.
And he's looked over the wall of the city.
Och så har han tittat ut över stadsmuren.
And everywhere he looked there were Syrians.
Och överallt var han än tittade så såg han syrier.
And the young man became so terrified he literally shook.
Och han blev så rädd, han blev så skakad så han darrade hela kroppen.
And he ran down to the man of God.
Han sprang ner till gudsmannen.
And he said, "Man of God, we're surrounded by the enemy."
Och sa, vi är omringade av fiender.
The man of God came up and looked over the wall.
Gudsmannen gick upp och tittade sig runt och såg över stadsmuren.
And he said, "I don't see what you're so troubled about."
Och så sa han, jag förstår inte riktigt vad det är du så bekymrad för.
There's more for us than there is for them.
De som är för oss är många fler än våra fiender.
And that young man looked down at the city of Dothan.
Och den unge mannen då, han tittade ner på befolkningen i Dothan.
There wasn't but a few hundred people in the city of Dothan.
Men det var en liten stad, det fanns inte mer än ett par hundra människor där.
And there were thousands and thousands of Syrians.
Och utanför stadsmuren såg han tusentals och åter tusentals syrier.
And Elisha knew what he was thinking.
Och Elisa förstod ju vad han tänkte.
He said, "God, open this young man's eyes."
Så han bad, Gud öppna den unge mannens ögon.
And God opened the eyes of the young man.
Och det gjorde Gud.
And he saw that the mountain was full of horses and chariots.
Plötsligt så såg han att bergen var fulla av vagnar och hästar av eld.
I'm telling you, what you don't see sometimes is important.
Jag ska säga att det man inte ser ibland är mycket viktigt.
How many of us are like the young man?
Hur många av oss är som den här unge mannen?
We get up and all of a sudden all we can see one morning is trouble everywhere we look.
Vi vaknar en morgon och när vi slår upp ögonen så ser vi bara problem överallt.
Knee deep in devil.
Det är som att gå till knäna i djävlar.
And everything is going wrong.
Och allting är fel.
What do we see?
Vad är det vi ser?
Do we see God in the situation?
Ser vi Gud i omständigheterna?
Or are we blinded by our unbelief?
Eller är vi förblindade av vår otro?
Now this is what God wants to deal with us about.
Det är detta som Gud vill ta itu med i våra liv.
We've talked about faith and preached about faith for years.
I åratal har vi talat om tro och predikat om tro.
But this is real faith.
Men detta är verklig tro.
Real faith is when you can get up and look the trouble in the eye.
Verklig tro är när du kan ställa dig upp och se problemen i ögonen.
And say God is standing right behind you.
Och säga att Gud står bakom.
Amen. The prophet said there's more for us than there is for them.
Profeten sa det fler som är för oss än för dem.
We're going to win this battle.
Vi ska vinna den här striden.
Amen.
Amen.
When you see your problem and see God at the same time.
För när vi ser våra problem och Gud på samma gång.
You know you're going to win.
Då vet man att man kommer att vinna.
Praise the Lord.
Prisa vår Herren.
There's a story about David and Goliath.
Det finns en berättelse om David och Goliat.
Everybody was afraid of this great big ugly giant.
Alla var rädda för den här stora fula jätten.
And he was a terrible looking thing.
Han såg fruktansvärd ut.
The scripture said he was a champion from his youth.
Och det står där att han hade varit en mästare alltifrån sin ungdom.
And all the men of Israel feared him.
Och alla Israels män fruktade honom.
Except one little shepherd.
Utom en liten herde.
Came down to the battle one day.
Som kom till stridsplatsen en dag.
Saw that giant.
Såg den här jätten.
And then he started asking victory questions.
Och så började han ställa segerfrågor.
He said, "What's going to happen to the fellow that kills that giant?"
Och han sa, vad får den som dödar den där jätten?
And you know what they said?
Och vet ni vad de sa?
Don't talk like that.
Du prata inte på det viset.
People don't want you talking like that.
Folk vill inte att du ska tala på det sättet.
When you start talking victory with God.
Om du börjar tala om Guds seger med Gud.
They're going to tell you, shut up, don't talk that way.
Om du gör det så kommer folk att säga till dig, tyst med dig, du får inte prata på det viset.
That's the way they talk.
För det är så folk pratar.
But David said, I can take that giant.
Men David sa, jag ska ta den där jätten.
Well, he was brought right to the king.
Ja, folk tog med honom till kungen.
And the king said, do you think you can take this giant?
Och kungen sa, tror du verkligen att du kan ta den här jätten?
And David said, yeah, I got a secret weapon.
Ja, så David sa, jag har ett hemligt vapen.
I got the anointing in my life.
Jag har en smörjelse över mitt liv.
Well, glory.
Prisad vare Herren.
Saul said, why don't you try my armor on?
Så Saul sa, ja, du kan väl prova min rustning.
David said, I haven't proved that.
I haven't tried it. David sa, jag har inte försökt med sån rustning.
Why is it folks always want you to use something they're afraid to use?
Varför är det på det viset att folk alltid försöker få dig att använda någonting som de själva är rädda för att använda?
David said, I haven't tried that out.
Och David sa, nej, det där är ingenting som jag har testat.
But I am going to use what I have tried.
Men jag ska använda det som jag själv har provat.
He said, I was out in the keeping my sheep one day.
För jag har varit ute och jobbat och vaktat mina får.
And a lion and a bear came to kill my sheep.
Och då kom det ett lejon och det kom en björn för att döda mina får.
He said, I grabbed that lion by the beard.
Och jag tog tag i lejonets skägg.
And I smote him and I killed him.
Och jag slog lejonet och dödade det.
He said, I grabbed that old bear.
Och han sa, jag tog tag i den där björnen.
He said, I killed him.
Och jag dödade den.
And he said that giant will be just like one of them.
Och han sa att den där jätten, det kommer att gå samma väg med honom.
Well, praise the Lord.
Prisad vare Herren.
David knew that the anointing of the Lord had done that in his life.
David visste att det var Guds smörjelse i hans liv som hade gjort det.
There's a lesson here for us.
Det finns någonting som vi kan ta lärdom av.
Before you go to battle.
Innan du går ut i strid.
Try out what you have in the backyard.
Så ska du prova den utrustning du har hemma.
Sometimes I hear people wanting to go to Africa and the other third world nations to pray for people.
Ibland hör jag människor som längtar efter att komma ut till Afrika och andra världsdelar för att be för människor.
And they're going to go down there and cast the devil out of people.
Och de ska dit och kasta ut demoner ur folk.
And I asked him, I said, have you ever cast the devil out here at home?
Och då brukar jag fråga dem, men har du någon gång kastat ut en demon här hemma?
No, but it's easier down there.
Nej, sen har han, men det är lättare i Afrika.
I said, no, it isn't.
Nej, säger jag då, det är det inte.
I told this fellow, I said, they got some big ones down there.
Därför att där nere har de stora demoner.
You better practice on these little devils we got here in America.
Det är bäst att öva på de där små demonerna vi har i Amerika först.
Or you go to Mexico and try to cast out one.
Innan du reser till Mexiko och försöker kasta ut dem där.
Well, praise the Lord.
Ja, prisad vare Herren.
David had something we need to learn.
David hade någonting som vi måste lära oss.
When everybody else was looking at the giant, he was looking at God.
När alla andra såg på jätten så såg David på Gud.
And this is what God wants us to do in our circumstances.
Och det är det Gud vill att vi ska göra i våra omständigheter.
Unbelief sees the circumstances.
Unbelief sees the circumstances.
Sees the circumstances.
Otro faller undan för omständigheterna.
But it is faith that sees God.
Men tro söker Gud.
Faith is something spiritual.
Tro, det är något andligt.
How much more time we got on the tape, brother? Have we got a few more minutes? Would you give me just about 5 minutes to explain something to you? Would you?
Kan du ge mig 5 minuter så ska jag förklara någonting för dig?
I'm going to tell you something that'll help you.
Jag ska säga någonting som kan hjälpa dig.
The problem that most of us have today.
Det problem som de flesta av oss brottas med idag.
With our spiritual sight.
Med vår andliga syn.
Is that we have no insight.
Det är att vi saknar insikt.
I'm going to tell you how to make this work in your life.
Och jag ska berätta för dig hur du ska få det att fungera i ditt liv.
God has put within you a spirit and a soul.
I dig har Gud lagt ner en ande och en själ.
That soul is given to you to be aware of yourself.
Själen har du fått för att du ska vara medveten om dig själv.
And of your immediate surroundings.
Och din omedelbara omgivning.
But God gave you a spirit to be aware of him.
Men Gud har också gett dig en ande för att vara medveten om honom.
And it's been my experience over the years.
Och min erfarenhet under årens lopp.
That most Christians do not know the difference between their soul and their spirit.
Är att de flesta kristna känner inte till skillnaden mellan sin ande och sin själ.
God, the mind of God is known by the Holy Spirit.
Guds sinne känner den heliga ande.
Now I'm giving you some scripture from 1 Corinthians chapter 2.
Och det här finns omtalat i bibelställen i första Korinthierbrevets andra kapitel.
Paul explains this principle in 1 Corinthians chapter 2.
Där förklarar Paulus den här principen.
The mind of God is known by the spirit of God.
Guds ande känner Guds sinne.
And the scripture says he that is joined to the Lord is one spirit with him.
Och den som är förenad med Herren är en ande med honom.
That means the spirit of God is dwelling in your spirit.
Det innebär att Guds ande bor i din ande.
And in order to know the mind of God and the will of God.
Och om man ska kunna känna Guds sinne och Guds vilja.
You have to be aware of your spirit.
Så måste du vara medveten om din egen ande.
Begin to seek God to understand yourself.
Börja söka Gud för att förstå vem du själv är.
To understand the difference between your soul and your spirit.
För att förstå skillnaden mellan din ande och din själ.
Jonah talked about, or God talked to Jonah one time.
Gud talade till Jonah en gång.
About some people that didn't know the difference between their right hand and their left hand.
Om människor som inte känner skillnad på sin högra hand och vänstra hand.
And many of God's people don't know the difference between their spirit and their soul.
Och många av Guds barn vet inte skillnad mellan sin ande och sin själ.
When something comes into their life, they don't know the difference.
Och när någonting dyker upp i deras liv så ser de inte skillnad på det.
If I had a crown for everybody that ever said this to me, I'd be a rich man.
Om jag fick en krona för varje människa som har sagt det här till mig så skulle jag vara en rik person.
People come to me.
Därför att folk kommer till mig och säger.
And they say, I believe I have something for you.
De säger så här, jag tror att jag har någonting för dig.
Or I believe something spoke to me.
Jag tror att det var någonting som talade till mig.
I don't know whether it's God or the devil.
Men jag vet inte om det är Gud eller djävulen.
You ever have folks telling you that?
Har du hört någon säga det?
Well, I had this dream.
Till exempel, jag har haft en dröm.
I don't know whether it's from God or the devil.
Jag vet inte om det är från Gud eller djävulen.
I don't know whether it's from the spirit or whether it's just me.
Jag vet inte om det är från anden eller om det bara är mig själv.
People tell me that all the time.
Jag hör detta hela tiden.
They usually put it this way.
Men folk säger vanligtvis på det här viset.
I don't know whether it's God or not. That's the way they usually say it.
Vanligtvis säger de alltså att jag vet inte om det är Gud eller inte.
How many times are you unsure about things?
Hur många gånger är du osäker på detta?
You don't know whether something is God or not.
Du vet inte om det är Gud eller inte.
It's because you do not know the difference between your soul and your spirit.
Det beror på att du inte vet skillnaden mellan din ande och din själ.
And God wants you to understand that.
Och Gud vill att du ska förstå det.
When you begin to learn the difference between your soul and your spirit,
när du börjar lära dig skillnaden mellan din ande och din själ,
you will know the voice of God.
Då kommer du att veta vad som är Guds röst.
Because the voice of God speaks in your spirit.
Och känna den, därför att Guds röst talar i din ande.
Now there's something about the voice of God.
Det finns någonting med Guds röst.
That when the voice of God comes into your spirit,
som när Guds röst kommer in i din ande,
your spirit leaps within you.
Då hoppar din ande inom dig.
It's hard to explain this.
Det är svårt att förklara detta.
Because I'm trying to put spiritual things into natural words.
Därför att jag försöker omvandla andliga saker, förklara andliga saker med naturliga ord.
But you can know the voice of God.
Men du kan känna, lära känna Guds röst.
You can know that God is with you every moment of your life.
Du kan veta och känna att Gud är med dig varje ögonblick i ditt liv.
The way that God taught this to me.
Och det sätt som Gud lärde mig detta.
I was going through a tremendous trial one time.
Det var vid ett tillfälle jag gick igenom en enorm prövning.
And a tremendous difficulty.
Väldiga svårigheter.
And my mind was just whirling inside.
Och mitt sinne, det bara snurrade för mig.
You know how you are when you're trying to work out a problem in your mind.
Du vet hur det kan vara när du försöker lösa ett problem med ditt förstånd.
And I tried laying down to sleep and I couldn't sleep.
Jag försökte lägga mig och sova men jag kunde inte.
I got up and I walked the floor for a while.
Jag gick upp och gick fram och tillbaka på golvet.
I couldn't get peace anywhere.
Men jag fick ingen frid.
So I got in my car and I began to drive around.
Så jag gick ut i bilen och så körde jag.
And I can show you the exact spot where God spoke to me.
Och jag skulle kunna ta med dig och visa dig exakt punkten där Gud talade till mig.
I want to share with you what he told me.
Och jag ska dela med mig vad han sa.
He said, I want you to notice your spirit.
Han sa, jag vill att du ska lägga märke till din egen ande.
And all of a sudden I could notice my spirit.
Och i samma ögonblick så la jag märke till min egen ande.
My spirit was at perfect peace.
Min ande hade fullkomlig frid.
And my mind was tormented.
Men mitt sinne var alldeles sönderslitet.
But at that moment in my life I could completely discern the difference between the two.
Men i det ögonblicket så såg jag båda två, jag såg skillnaden mellan dem.
And then I began to realize what God was telling me.
Och jag insåg vad Gud sa till mig.
I had peace in my spirit.
Jag hade frid i min ande.
My spirit is hand in hand with God.
Min ande vandrar hand i hand med Gud.
My spirit knows when something is going wrong.
Min ande vet när någonting är fel.
When you have a burden in your spirit, something's wrong.
När du har en börda i din ande, då är det någonting som är fel.
And my spirit knows when something's wrong.
Och min ande vet när någonting är fel.
Because it's got a direct connection to the throne.
Därför att min ande har direkt kontakt med tronen.
Praise God.
Prisad var Gud.
But my soulish person was all disturbed.
Men min själiska person var störd, mycket störd.
And then I began to realize something.
Och så började jag inse.
Why should my soul be disturbed?
Men varför skulle min själ vara så störd och nervös?
Be quiet, soul.
Var stilla, min själ.
That's what I said. Be quiet, soul.
Det sa jag. Var stilla, min själ.
Vila.
Stilla dig.
My peace tells me everything is all right.
Min frid säger mig att allting är bra.
My peace tells me that this thing is in the hand of God.
Min frid säger till mig att allt vilar i Guds hand.
And my peace knows God.
Och min frid känner Gud.
So everything has to be all right.
Så allting måste vara bra.
I turned my car around and went home.
Jag vände bilen och körde hem igen.
And I slept like a child.
Sov som ett barn.
And sure enough everything worked out.
Och det blev verkligen så allting rättade till.
It's too long for me to go into this afternoon to finish all of that.
Det skulle ta för lång tid nu på eftermiddagen att avsluta allt detta.
I'm going to give you three ways of knowing the mind of God.
Jag ska ge dig tre olika sätt på vilket du kan lära känna Herrens himme.
God speaks through our spirit.
Gud talar genom vår ande.
Sometimes he speaks. There are three things about our spirit.
Det finns tre saker angående vår ande.
There are three facets to our spirit.
Tre olika aspekter.
One of them is conscience.
Och ett av dem är samvetet.
How many of you have you ever had a problem with your conscience?
Har ni haft ett dåligt samvete någon gång?
Have you? You do something wrong?
Man gör något som är fel.
And your conscience immediately begins to work, doesn't it?
Och omedelbart så börjar samvetet arbeta.
Your spirit is in contact with God.
Det här beror på att din ande har kontakt med Gud.
And right quickly.
Och omedelbart.
The spirit of God just says that's wrong.
Då säger Guds ande, det är fel.
And you are convicted.
Så blir man överbevisad om det.
Your conscience is part of your spirit.
Ditt samvete är en del av din ande.
Then there's another part of your spirit.
Så är det en annan del av din ande.
It is called communion.
Som kallas för kommunion eller umgängelse.
Let me explain communion very quickly.
Jag ska förklara det här med umgängelse,
have
kommunion.
Have you ever seen two people looking at each other that were deeply in love?
Har du sett två människor se varandra in i ögonen? Två människor som är djupt förälskade i varandra.
They were saying things to each other that couldn't be said with their mouth.
De bara ser på varandra och säger saker till varandra utan att använda munnen.
That is communion.
Det är kommunion, det är umgängelse.
There are times when the spirit of God puts things in your spirit.
Det finns gånger då Guds ande lägger ner saker i din ande.
And you simply know the will of God.
Och du bara vet, bara känner Guds vilja.
Without knowing how you know it.
Och du vet inte hur du vet det.
That's communion.
Det är umgängelse.
And the last one is intuition.
Och den tredje aspekten av din ande, det är intuition.
That's a part of your spirit, is intuition.
Intuition är en del av din ande.
All of a sudden God will put something in your spirit.
Plötsligt så lägger Gud någonting i din ande.
And you don't know why you know it.
Du vet inte varför du vet det.
But you have a hunch that something has to be a certain way.
Men du bara upplever att någonting är på ett bestämt sätt.
And that is the spirit of God.
Det är Guds ande.
Now I know that our mind can do things like that too.
Jag vet mycket väl att vårt förstånd, vårt sinne kan göra liknande saker.
But when you learn the difference between the two.
Men när du lär dig skillnaden mellan de här två,
you will know the mind of God.
Då har du också lärt känna Herrens sinne.
And then finally the fourth one.
Och så slutligen en fjärde aspekt.
I was going to leave one of them out, but I'll give it to you.
Jag tänkte lämna det, men jag ska nämna det också.
It is when God speaks directly to us by word.
Och det är när Gud talar direkt till oss genom ett ord.
I have had God speak to me many times by word.
Många gånger har Gud talat till mig genom ord.
And I appreciate that from God.
Jag är glad över att Gud gör så.
And it's always come to pass.
Och när han gör så har det alltid blivit verklighet också.
But I want you to pray to know God like this.
Men jag vill att du ska be att du får lära känna Gud så.
That your spirit will develop.
Att din ande utvecklas.
And you can trust the things that come through your spirit.
Och att du kan lita på det som kommer genom din ande.
Especially when it has that quickening of the spirit within you.
Speciellt när du har det här att det uppväcker din ande inom dig.
I can't explain it other than that.
Jag kan inte förklara det på något annat sätt.
All of a sudden you know it, your spirit leaps within you.
Plötsligt så bara är det som om din ande spritter till inom dig.
And you know that God has spoken to you.
Och du vet att Gud har talat till dig.
Other than that, I can't explain it to you.
Jag kan inte förklara det på något annat sätt.
Praise the Lord.
Pris och vare Herren.
It's like tasting butterscotch.
Det är som att, no, I don't know.
Don't. We'll see.
Han pratar om att
like
det är som att smaka på något som han kallar för butterscotch. Men jag vet inte vad det är. Ja, det är som att smaka på något nytt. Det vet jag vad det är.
How can you explain to someone what a flavor is like?
Hur ska man kunna förklara för någon annan vad en smak är?
You just have to taste it.
Det går inte, man måste smaka på det själv.
And after you taste it, then you know what it's like.
Efter du har smakat på det så vet du vad det är.
If I ask you if you like dark chocolate,
Om jag frågar om du tycker om mörk choklad
and you've never eaten dark chocolate,
och du aldrig har ätit mörk choklad,
there's no way I can explain to you what dark chocolate tastes.
Finns det ingen möjlighet för mig att förklara hur mörk choklad smakar?
But see, I like dark chocolate.
Jag gillar mörk choklad.
I don't like milk chocolate.
Jag gillar inte mjölk choklad.
But dark chocolate I like.
Men mörk, det gillar jag.
I like the taste of it.
Jag gillar smaken på det.
So I can't explain that to you.
Nej, jag kan inte förklara det för dig.
It's just something you have to taste.
Utan det måste man själv smaka.
The scripture says, taste and see that the Lord is good.
Bibeln säger, smaka och se att Gud är god.
There's no other way to find that.
Det finns ingen annan sätt att upptäcka det.
Then just take a taste of it.
Ta bara ett smakprov.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Jesus var Herren.
We're going to pray together.
Nu ska vi be tillsammans.
Father, we thank you today for this service.
Fader, vi tackar dig för den här gudstjänsten.
God, thank you for these people who have listened so intently.
Tack för de här människorna som har lyssnat så uppmärksamt.
And Father, they have listened with all of their heart.
Fader, de har lyssnat med hela sitt hjärta.
God, make these things a reality in their spirit today.
Fader, gör allt detta till en verklighet i deras ande idag.
And in the days to come, O God, let it develop within them.
Och i de dagar som kommer här, låt det utvecklas inom dem.
God, that every single one of us will know the mind of God.
Så att var och en av oss här lär känna ditt sinne.
And we will no longer allow circumstances to overpower us.
Och så tillåter vi inte längre omständigheterna att överväldiga oss.
Or let us be in unbelief.
Eller leda oss till otro.
But God, let us always be seeing you in our spirit.
Gud, låt oss alltid få se dig i vår ande.
Even though the enemy may stand before us,
fast en fienden kan stå framför oss,
we shall know that greater is he that's within us than he that's in the world.
Så kommer vi att veta att större är han som bor i oss än han som bor i världen.
And Father, we thank you in Jesus.
Och vi tackar dig för det i Jesu namn.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.